om Alfa, men vi kopplade tillbaka, långt tillbaka i tiden här i församlingen där det startade. Och vi hade ett mycket jättebra fint samtal om Alfa som kurs och all och så. Och då predikade jag ifrån Markus 4 om sådden och den goda jorden och så vidare. Och så där. Och idag ska vi fortsätta med Markus 4, fast i slutet på kapitlet där Jesus talar om den växande säden. Och om vi ser i början av Markus 4 ser själva den goda jorden och själva såningsmomentet, så ser man i liknelsen i slutet här den hela bilden av växtprocessen. Och det är det jag vill uppehålla mig vid lite grann idag. Så jag ska läsa de verserna, vers 26-29, men för att komma dit så kommer jag jobba mig fram lite grann. För Jesus säger ju faktiskt någonting emellan de här två liknelserna. Och du vet, ibland så tänker man, jag vet inte om du är som jag, men när man läser Bibeln så tänker man, varför sa du det, Jesus? Det hade väl varit bra att koppla liknelsen direkt så där. Men ja, nu går ju händelserna förväg. Jag läser Markus 4:26. Jesus sa, Guds rike är likt en man som sår säd i jorden. Han sover och stiger upp, natt följer på dag, och säden kommer upp och skjuter i höjden. Han vet själv inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sedan ax och därefter fullmoget vete i axet. Och när grödan är mogen, då räcker han genast ut skäran eftersom skördetiden är inne. När det gäller liknelser så brukar man säga det att de oftast har en huvudpoäng som Jesus vill liksom driva hem. Men när man läser den här liknelsen så måste man ju ändå ställa sig frågan om inte varje del tillsammans leder fram till huvudpoängen. I alla fall är det så som jag har tänkt. Och ni vet, vi har i första Korintherbrevet 12, när Jesus talar om kroppen, så talar han om att kroppen är en, men lemmarna är många. Och det är samma tanke i den här liknelsen, tror jag, att varje del av den här liknelsen som Jesus berättar någonting om Guds rike, berättar någonting om växtkraften i Gud själv. Så varje del i liknelsen berättar om någonting väldigt viktigt som Gud äger, som han växer, som han ger till oss för att växa i. Så som en brygga emellan det här med sådden i den goda jorden och den liknelse som jag läste precis just nu, så vill jag läsa de här verserna i vers 21-25 också, så att vi får helheten. För jag tror att det är ganska viktigt när vi läser Guds ord, så tänkte jag, det där gav inte något direkt med en gång, så jag hoppar över det och går vidare. Ja, men liknelsen, den, ja, men det förstår vi. Och jag har tänkt när jag läst, nej, men så kan det väl inte vara att Markus bara satt ihop det där är bra att säga och det där är bra att säga, utan det finns en linje, en fortsättning. Frågan är vad Jesus säger egentligen. Vers 21, han sa också till dem, inte går man väl in med ett ljus för att sätta det under skäppan eller under bänken. Gör man det inte för att sätta det på ljushållaren. Det som är dolt måste bli uppenbarat och det som är gömt måste komma i dagen. Hör, du som har öron, höra med. Och han sa, ge akt på vad ni hör. Med det mått som ni mäter ska det mätas upp åt er. Och ännu mer ska ni få. Till den som har, han ska få. Och den som har, som inte har, från honom ska tas också det han har. Är inte det konstigt? Plötsligt så börjar Jesus prata om någonting helt annat än sådd och skörd. Prata om ljus som sätts och mått som mäts upp och så vidare. Och hur hänger det här ihop egentligen, tänkte jag. Men ljus är ju anledningen till att allting kan växa. Och nu har vi en fantastisk bild här. Jag kunde inte i min förberedelse gå förbi detta med fotosyntesen. Det är det sånt som vi tänker på varenda dag. Åh, tack Gud för fotosyntesen, eller hur? Men jag ska vara ärlig, jag ska absolut inte snubbla in mig i det här. Men det finns mycket bilder och mycket att hämta ur fotosyntesen. Och jag har varit fascinerad över hur väl det fungerar, hur Gud har låtit hela naturen bli till en illustrationsbok för oss som har fått ljuset från Jesus. Alltså växandet, och vi har ju sett nu när det varit så torrt att det saknas vatten, eller hur? Och vi har bett om vatten. Fotosyntesen, så bladen, klorofyllet, det gröna ni vet, det samlar ljusenergi och så skickar det in i det växande växtträdet i det här fallet. Trädet behöver koldioxid, och var kommer det koldioxid? Just nu så kommer koldioxid ur våra munnar. Det är ju en förbränningsgrej, och det behöver växten, behöver koldioxid för att skilja det och sätta ihop det med vatten. Ni hör ju, det här är ju biologi och det här är inte mitt sämsta, eller bästa ämne, det är kanske sämsta. Och det behöver vatten och behöver näring. Och i hela den här processen så kommer det ut någonting som du och jag behöver. Syre. Så inget kan växa om inte ljuset finns med. Det kanske finns variationer. Kanske någon säger, jo det är för att det går så. Nej, men jag vet inte. Men det stora är i alla fall att allt som växer behöver ljus. Och så säger Jesus, och nu börjar det bli intressant. Vi går ju inte in och sätter ljuset under sängen eller under en hink. Utan vi sätter ju det på ljushållaren, säger Jesus. Varför då då? Jo, för att ni vet, jag ska berätta om en liknelse för er om Guds rike, hur det växer. Och då behövs det ljus. Det är så jag tänker i den här stället. Det gjordes ett skolexperiment en gång om en skolklass som fick ställa en blomma i fönstret. Och några andra elever fick ställa den längre in i rummet. Den blomman som stod i fönstret, den växte och var bra. Men den som inte hade så mycket ljus, den sträckte sig mot ljuset. För den behövde ljuset för att växa och hela den där fotosyntesen. Om ni kommer hem och någon frågar, vad predikar han om idag? Jo, vi fick lära oss om fotosyntesen. Med risk för det så tycker jag ändå att det är fantastiskt, för det pekar på Gud för mig. Det är som att själva skapelsen vill ta del i livets process. Fantastiskt. Nu var det ju inte solljuset jag tror Jesus talar om här i Markus 4:21, utan han talar om det ljus som finns i honom själv, världens ljus, och som kommer in i oss. Och Jesus säger ju i den 24 versen så här: inte går man väl in med ett ljus för att sätta det på skeppan och så vidare, när man sätter det på ljushållaren. Det här är också lite intressant, att ljuset kommer in och ska ha den centrala platsen. Ljuset i det här fallet var ju på Jesus tid en oljelampa som hade olja i sig och som drog upp, som veken gick ner, och så blev det en ljussken av det. Och för att det skulle ge ljus i rummet så skulle det sättas inte där nere utan en bit upp på en hållare, säger Jesus. Det skulle stå alltså centralt för att kasta sitt ljus så långt ut som möjligt, eller att hela rummet skulle få ljus om möjligt. Och jag tänker så här, att det väsentliga i det här är ju inte hållaren, utan det är ljuset. Men jag kan ärligt säga, och jag tror att du håller med, att jag är helt tillfredsställd med att vara en hållare för ljuset i det här livet. Någon där Gud säger, jag har sett mitt fulla ljus. Jag sätter det centralt i ditt hjärta, i ditt liv. Och din uppgift är att bära ljuset i det rum där du rör dig. Och jag tänker att det är en ganska biblisk bild det här med hållare också. Ni vet, Jesus pratar, eller Paulus pratar om att vi har skatten har vi i lerkärl. Och lerkärl var bräckliga, det talar om vår kropp, hur vi är skapade, att det är bräckligt. Men skatten ligger i oss ändå. Och skatten var det viktiga. Och ljuset är det viktigare. Och vi kan vara ganska nöjda med vad ljushållare egentligen. Jesus, världens ljus, kommer med uppenbarelse av allt som i Gamla testamentet inte var tydligt och synliggjort. Men som blir fullt synligt om Guds rike i Jesus. Och Jesus själv säger att Guds rike är nära. Och han knyter Guds rike till sig själv, sin egen person. Och så jag tänker att i den här liknelsen eller där Jesus säger om ljuset så är det viktiga. Han är det viktiga. Oljan som jag tänker den heliga ande är det viktiga. Ljushållaren är inte så viktig, men den är viktig. För den bär centralt, den är tänkt att vara centralt i där Gud rör sig. Så vi ska snart komma fram till det här med att växa. Men jag tror man kan inte komma förbi detta just att allting växer där det finns ljus. Så vårt växande i det kristna livet har helt och hållet att göra med att ljuset finns centralt i våra liv, i våra hjärtan. Och därför säger Jesus så här att ge akt på vad ni hör. Med det mått som ni mäter ska det mätas upp åt er. Alltså vi får uppmaningen att ge akt. Ge akt, jag vet inte vad du tänker, men själva det ordet betyder förmåga att se. Så det är som att Jesus säger, ni vet den goda säden. Den kommer att ge 100-falt och 10-falt och 30 och allt vad det är. Den kommer bära frukt. Varför då? För att ljuset har kommit in i den hjärta som tar emot. Och det hjärta som fortsätter att se och ge utrymme för ljuset. Har någonting, har ett mått att ge vidare. Och Gud blir aldrig skyldig någon, så han fyller på hela tiden, står det. Med det mått ni mäter ska det mätas upp åt er. Och ännu mer ska ni få. Så i min tanke så blir det en bön. Gud, låt det finnas ett stort utrymme för det ljus som du ger till mig. Så att jag har mycket att generöst dela med mig av. På alla olika sätt. Och då säger Gud, jag ska ge ännu mer. Och jag tror att den princip som Gud, som Jesus säger här då, i Filipperbrevet 4:19 så står det. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evighet. Vi ger, men Gud ger ännu mer överflödande till oss. Så om det är så här Guds rike fungerar, närvaron av ljus sätter igång ett växande hos oss. Kan man ju ändå ställa frågan, kan man verkligen vara säker på att det växer? Att Guds rike växer hos dig och mig? Vi frestas att se på omständigheter. Men kan vi verkligen vara säkra? Jo, växande ligger i Guds egen natur. Och när Jesus berättar om liknelsen i Markus 4:26 så talar han inte om primärt vårt växande. Han säger att Guds rike är som. Alltså Gud själv äger det här växandet och vi har Guds rike i oss genom den heliga ande och Jesus Kristus, världens ljus. Så det liksom ligger i Guds natur att växa, och det ligger i vårt som Guds barn och kristen som att växa på olika sätt. För Guds rike är hos oss. Och det är ju inte, kan man ju också tillämpa på församlingen, att det ligger i Guds natur, Guds rike, att han vill låta församlingen växa på olika sätt. I kvalitet, i kvantitet som man brukar säga. Men som Gud tänker, som Gud vill i varje steg. Så om Gud är närvarande och verksam i hela processen av växande hos mig, vad kan jag då förvänta mig se växa? Det har jag tänkt på när det gäller den här liknelsen. Jag vill säga lite kort om de här sakerna från den här liknelsen. Guds rikes växtkraft tror jag primärt är Guds utgivande kärlek och livets process som handlar om nåd. Det är som att Jesu liv och död och uppståndelse blev som Guds sådd ner i den här världen som skulle bära frukt för evigt. Och jag tror att i varje tid så kan vi få växa på bredden, höjden och djupet i de här tre orden. Det är fullbordat. Varje morgon om vi liksom skulle starta där med Jesu ord, det är fullbordat, skulle lyfta av så mycket från våra axlar och ge utrymme för det som är av Gud. Men jag tror att det är ett växande i just de orden, det är fullbordat. Utgivande kärlek handlar i första hand om att Gud har utgivet i kärlek sin enfödde son. Sått ner honom i ett liv i jorden, i döden och i uppståndelsen för att bära frukt. Och där i det kan vi som Guds barn växa till ande, själ och kropp. Det är Guds rikes växtkraft i oss. Och vi ska fira nattvard här idag. Det är ett utmärkt tillfälle att bekänna från sitt hjärta till Gud. Att Gud, mitt växande i den tid och ålder och vad det än är. Omständighet, den vilar helt och hållet i ditt fullbordade. Det är fullbordat. Växande vilar helt och hållet i Guds kärlek. Jag tror det är så viktigt. Så viktigt. Men det också har att göra med vår livets process. Och det står i den här liknelsen står att han sover och stiger upp. Natt följer på dag. Säden kommer upp och skjuter i höjden. Han vet själv inte hur. Känner ni det? Liksom, det är ju livets rytm på något sätt. Dagar kommer, dagar går. Goda dagar, dåliga dagar, misslyckade dagar, fina dagar. Tider av ljus, tider av mörker. Tider av ensamhet och tårar. Och ändå någonstans så finns det tillfällen när vi stannar upp och säger i förundran, hur har jag kunnat komma igenom allt det här ändå? Ja, det är bara nåd. Det är förunderlig nåd i Gud, i Jesus Kristus, som har fört mig fram igenom alla de här dagarna och tiderna i mitt liv. Jag tror att vi känner oss hemma i en samhörighet med Paulus när han säger i 1 Korinthierbrevet 15. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra, fast inte jag själv, utan Guds nåd var med mig. Alltså, det är inte jag. Men Guds nåd har fått utrymme att verka i mig. Eller sången som jag tycker är fantastisk. Lydia Littell som har skrivit. Det enda jag vet att nåden räcker, att Kristi blod, min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Processen, livets process av dagar och tider och stunder som kom. Och vi vet egentligen inte hur hängde det, hur kom vi egentligen? Ja, det är Guds nåd som har fört oss fram hela tiden. Och det talar så starkt till mig att startpunkten av växande har inte att göra med. Den har inte sin startpunkt i mig. Den har inte sin startpunkt i mig. Den har i den nåd i Jesus Kristus som har kommit till mitt liv. Växtkrafter i Guds rike. De växtkraft som Gud själv har i oss. Kärlek och nåd. Det skulle jag vilja säga. Ja, vi fortsätter. Och så säger Jesus att av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sedan ax och därefter fullmoget vete. Gud har gett sin ande till oss. Vi har fått tagit emot den heliga ande som bor i våra hjärtan. Och den heliga ande har precis allting vi behöver för att växa som Guds människor, som Guds barn. Det står här i vers 28 att av sig själv ger jorden gröda. Av sig själv är ordet automate. Ni känner igen det i ordet automatik. Eller hur? Det är någonting som fungerar. Men vi vet ju att jorden fungerar, växanden fungerar. Därför är det ett samspel mellan ljus, vatten, näring som kommer växten till del. Så den heliga ande har i mig ett förundligt samspel av det som vi behöver av tröst, av liv, av kraft, av Guds faders kärlek och värme, av näring från Guds ord som kommer till djupet av vår människa. Allt det här är Guds växtkraft i mig genom den helige och heliga ande och allt vad han har att ge till mig. Men vi vet också, det står ju här, av sig själv ger jorden gröda, först strå, sedan ax, därefter fullmoget. Vi vet ju att vi inte har koll över den här processen helt och fullt. Vi vet att när jag sätter mig ner, när jag är stilla och jag hem i min bön, så vet jag att Guds närhet kommer till mig. När jag stannar upp för Guds ord och låter det få liksom lysa igenom min själ och fylla på i min ande och ge styrka till min kropp, då händer det någonting. Men vi har inte riktigt full koll över det här, utan det är bara Gud själv, Guds rike i dig, i oss, som har full koll över det här samspelet, vad vi behöver och att vi får det också. Så Paulus, han säger ju så här att i första Korintierbrevet 3. Paulus planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Och det här är ju en riktig utmaning till oss idag. Att någonstans till oss själva säga, vem ger växten? Ja, jag behöver vattna, jag behöver kanske plantera nya saker, jag behöver liksom se till att det finns. Jag behöver skapa det här jordmånen på ett sätt. Men Gud ger växten. Och det är väldigt skönt, det är väldigt avslappnande att kunna landa i det. Gud ser mitt hjärtas ambition och vilja och längtan och bön. Men det är bara du som kan göra det här. Gör det, Gud, jag ber det. Låt det växa i mitt liv, i mitt inre, i mitt liv. Så jag tror verkligen att det är rätt och riktigt att förvänta oss av den heliga ande att vi ska få liksom växa i fullheten av den heliga ande. Att vi inte separerar och drar ut en bit, utan att han har fullheten finns i Gud, fullheten finns i Jesus och fullheten finns i dina heliga ande som finns i dig. Och när jag tänker på det så tänker jag att den helige andes största uppgift är att lysa på Jesu fullbordade försoningsverk. Lysa på det som är anledningen till att du sitter här idag. Utan det hade vi inte varit här idag. Men jag tänker också att den helige ande har också tillgång. Han är förenad med Jesu fullbordade försoning och frälsningsverk. Han har möjlighet att tillämpa in följderna av den segern in i våra liv också. Hör du vad jag sa nu? Han tillämpar frälsningens frukter, seger in i våra liv. Så att det kan växa. Det är Gud som ger växten. Den helige ande ger växten inifrån. Vi är med, absolut. Vi är den här hållaren och vi är jordbrukaren. Vi är den som reder om. Men det är Gud som sår ner och ger växten. Och därför så kallar vi ju de här förändringarna andens frukt. Det är ju livsförändringar som gör att vi faktiskt mer och mer är inne i en process där vi liknar Jesus. Det är Guds stora, stora mål med dig. Oavsett vad du har för gåvor och tjänster så är Guds stora mål det att vi ska bli lika honom. Och det kan ju ta hela livet. Får ju ta hela livet. Och ibland är vi ju inte lika honom. Jag blev uppringd igår när vi satt i bilen av en telefonförsäljare som sa: "Hej, jag ringer från Sumer." Och då var det brandkårsutryckning, ni vet, rondellen där uppe vid brandkårsstation. Och ska man ju kanske, när man ser att en brandbil är på gång, så ska man ju liksom stanna och låta den köra för. Jag tänkte, nej men du sätter, han kanske åker åt andra hållet. Jag kör för in. Det gjorde jag. Så hade jag några med mig i bilen. Pappa, gör du? Du ska ju stanna. Och samtidigt så kom det när han förklarade. Jag ska inte sälja något, men jag ska bara det. Och så, nej, men jag, och samtidigt så kommer det en räv och springer över. Och samtidigt så kommer ju brandkåren bakom mig. Och det är bara liksom, ni vet hur det är när det är liksom tre stycken grejer som slår in på samma cirkel, så blir det bara kaos igen. Det var inte, och jag, nej, jag ska inte ha något! Tryckte av. Jag sitter i bilen och brandkåren och räven springer över. Han var så envis att han ville ha något. Och så tänkte jag att ja, men jag skulle inte ha något. Men min eftertanke och från min omgivning var: pappa, det där var nog inte så bra. Nej, det var inte så kristuslikt. Men är inte det typiskt att, alltså att rätta knappar som trycks på, så ser vi vad vi behöver hjälp med. Vad jag behöver hjälp med. Jag är precis vad jag behöver liksom få ha den helige andes kontroll och grepp över mitt liv. Och jag är tacksam för att han gör det, att han visar det. Så får man helt enkelt be om förlåtelse. Kunde inte ringa upp den där killen, men jag bad att han skulle få en jättefantastisk kväll när han kunde få flera som sa ja. Så jag vet inte om det var rätt, för att jag tycker inte att det, ja, vi släpper det. Men det här med att växa, det är liksom steg för steg. En annan fantastisk fin sak var, för några söndagar sen så var jag kyrkvärd, och då var min uppgift att, en av uppgifterna var att se till, ni vet, den här händerna här, eller handen med porlande vatten. Och jag hade fyllt på lite vatten. Jag visste inte, kommer det här rinna över? Kommer det bli liksom kaos här? Nej, inte så. Men jag ville se till att det inte blev, att det funkade helt enkelt. Så står jag där och så tittar på hur vattnet börjar påla ifrån handen ner till de här olika groparna, och där det fyller på och rinner på väldigt fint och sådär. Alltså min tanke var, jag ska fungera, se till att det fungerar. Och Jonas var här inne och spelade lovsång, Och så hör jag, samtidigt som det börjar rinna, så hör jag: från dig strömmar liv, kraft som kan frälsa, glädje och frid, styrka och hälsa. Och namnet på vår sången var Jesus, du är underbar. Jag var tvungen att be och få om hela texten av Jonas här. Men det som talade till mig var: Claes, du kan inte ha kontroll över källan. Källan pålar i dig. Du får öppna dig och ta emot det som jag vill ge och fylla. Wow. Det var också en lärdom för mig. En god lärdom. Det var inte så jobbigt som den andra. Och jag tror att i varje gudstjänst så finns det den här möjligheten att be den här mottagandets bön. Heliga ande, jag tar emot dig. Jag ska akta mig för att lägga erfarenheter som en princip för andra människor. Men den bönen i mitt liv är så viktig. Du kan be: Herre, heliga ande, jag vill ta emot dig. Ja, det är bra. Men att be: heliga ande, jag tar emot dig, och låta honom fylla dig med vad han vill fylla dig med. Det är så bra. Det ger en frihet. Och jag skulle vilja säga att det händer alltid någonting som i mitt hjärta och min ande när jag ber den bönen. Frid, tungotal, kraft. Som är så viktigt. Helige ande, jag tar emot dig. Det är ju så vi tar emot Jesus. Jesus, jag tar emot dig i mitt liv. Och så får vi gå vidare på den vägen och säga: helige ande, du som bor i mig, jag tar emot dig. Du är inte på utsidan, men jag tar emot din närvaro och uppfyllelse dag för dag, dag för dag. Vi behöver det. Han förmår att ge det du behöver för varje steg i ditt växande. Guds rikes kraft till fullbordan. Och när grödan är mogen räcker han genast ut skäran, eftersom skördetiden är inne. Ni vet, den här lilla ärtan, den ser ju väldigt skrovlig ut från första början. När man lägger ner den i jorden så är den ganska enkel, och det är inget charmigt över den, utan den bara läggs ner i jorden och så växer den, kommer upp, och så blir det liksom som lite grön busk eller så där. Men det är ju precis samma identitet hela tiden. Det är ärtan som växer ut till sin fulla identitet. En mogen ärtbuske, så att säga. Och den kommer ju inte på att under tiden, nej, stopp. Nu vill jag vara rosbuske istället, för det är mycket finare. Det är mycket, jag får mycket mer beundran då. Det är så mycket roligare och så mycket vackrare än att bara vara en ärtbuske. Den byter inte identitet. Och det är någonting jag tror också att vi ska ta med oss från den här liknelsen. Att Guds rike som är sått i dig byter inte identitet. Utan det bevaras genom olika tider, olika stunder, ända fram till den dag då vi ska skäras av från vårt växtsammanhang. Men själva poängen med mognad, det skulle man ju kunna säga, det är skörd. Men själva poängen med skörd är ju egentligen att det ska omplanteras. Det ska ju sås på de himmelska markerna. Du som människa, Kristus, din Kristusidentitet och ditt liv. Och som jag sa, den heliga ande jobbar med det hela tiden. En dag ska det falla bort, det där som hindrar. Och då ska bara du vara kvar som Gud har jobbat med dig. Och du ska omplanteras hemma hos Herren och slå ut i full blom. Så själva livet, själva syftet med vårt liv, det är att det ska växa i olika stader. Ja, vi förstår det. Olika tidpunkter som Guds rik, som Gud i oss genom en helig ande sköter om. Så växer det, så växer det. Så en dag så är vi mogna då låter han som vet när han har tajmingen i sin hand. Han har kontroll på våra liv. Han vet när det är färdigt. Då ska vi skördas och då ska vi omplanteras hemma i Guds trädgård. Jag tycker det är så fantastiskt att tänka så här att en dag ska du. Gud såg dig innan du föddes nästan. Och visste precis vem du var. Föddes du in i världen. Och så gick livet. Och det ena och det andra hände. Både bra och dåliga saker. Kanske du vimlade bort iväg i mörker någonstans. Och så tog Guds nåd tag i dig. Förde dig tillbaka och så fick du börja gå. Och så växte du. Gud gav dig allt vad du behövde. Till mognad. Och så en dag som vi inte behöver bry oss om och bekymra oss om. Då säger Gud, nu vill jag omplantera dig. Och så är det färdigt här. Då har du växt färdigt här. Och då ska du omplanteras. Och när du är där så kommer du att stråla av Kristuslikhet. Hela du kommer att genomlysas av Kristus. Du kommer att bevara din originalitet, ditt original. Du får en annan kropp. Paulus säger detta i Filipperbrevet. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Till han har makt att lägga allt under sig. Och i första Johannes brev så står det. Mina älskare, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli är ännu inte uppenbart. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Till då får vi se honom sådan han är. Det väntar en förvandling där du som person med ditt original är bevarad. Men helt underställd Jesus Kristus och hans frälsningsförvandlade kraft. Då är vi förda. Då har Guds rike fört oss till fullbordan. Då är det inte några mer frostnätter. Då är det inte någon torka eller någon brist på vatten. Då finns ingenting av det som har med döden att göra. Hos oss, utan bara uppståndelse, kraft och liv i Jesus Kristus. Guds rike har växtkraft till fullbordan. Och det är ju det vi önskar att många människor ska få vara med om. Dels att det sås ner, kanske en alfakurs, kanske ett ord, kanske ett vittnesbörd. Att det sås ner i den goda jorden. Att man märker att här finns det ett centrum där personlig Jesus Kristus, världens ljus, har kommit in hos mig och att det börjar växa. Och vi kan vara med i det som församling. Jag kan vara med i det. Och vi kan be om det som vi hörde här idag. Och vi kan också nu strax när vi får gå till brödet och vinet och nattvardens stund så får vi möta honom. Som sköter om växandet i våra liv. Låt oss be. Jesus, jag tackar dig för att du är här. För att du sträcker ut din hand. Jesus, tack för att du har sått ner så mycket i vårt liv. Av dig själv. Tack för dagar. Tack för stunder. Av både ljus och mörker. Tack för nåd som är botten. I våra liv som bär oss, som vi får falla ner på, stå på. Tack Jesus för att din heliga ande har så mycket att ge till oss och jag ber att vi alla Jesus skulle få nåd från dig att varje dag säga kom heliga ande uppfyll mig. Låt det växa i mitt liv, vad du än har tänkt, låt det växa. Och så den dagen, Herre, när du säger, nu är skördetid, då ska du omplantera oss och vi ska få jubla och vara glada hemma hos dig, Herre. Det ska få stråla av dig genom oss. Och vi ska få känna igen, Herre, varandra, fast på ett nytt sätt. Gud, är sånt hopp i denna hopplösa, mörka värld. Bevara det hoppet, bevara det i våra hjärtan, Jesus. Låt oss vara hoppets människor till den värld som du älskar, Jesus. Ber om det, Far, i Jesu Kristi namn.